Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Någonting om aktier med Ludvig och Josefin. Det här är en podd om aktier, sparande och ekonomi som vi har samarbetat med Unga Aktiesparare. Vi vill påminna alla lyssnare om att ingenting som sägs i podden ska tas som rådgivning. Idag är det lite speciellt för Josefin kan tyvärr inte medverka i dagens podd. Så istället har vi tagit in glädjespridaren, Twitterprofilen, UAs vice regionchef Väst. Ja, listan är lång. Olivia Karlsson, välkommen!
Tack så jättemycket. Det är det finaste jag har hört.
Hur känns det att vara
här? Nej, men det är jättekul. Det är verkligen superkul. Väldigt, väldigt smickrande. Och vad var det här för intro? Det var det finaste jag har hört.
Ja, tack. Jag skrev lite nu, lite snabbt.
Ja, härligt.
Vem är Olivia Karlsson?
Vem är jag? Hur ska man svara på den frågan utan att vara låta som Sveriges största pretto? Nej, men jag är 23 år gammal. Jag skulle väl beskriva mig som en ganska social person. Ganska glad, nyfiken generellt. Och har en ganska stor skopa självdistans och humor också.
Ja, verkligen. Det kan jag verkligen medverka
på. Det är tur det.
Ja, verkligen.
Och eller tycker du att jag ljög?
Vad sa du?
Tycker du
ja, verkligen. Vad sa du? Nej, verkligen. Du ljög inte. Jag tror du sa tycker att det låter som jag.
Aha. Ja, bra.
Ja, men verkligen, det tycker jag. Ja. Och vi känner varandra från innan, för vi är ju i samma styrelse i Borås.
Yes, och eller du var. Ska ju faktiskt ta över här nu.
Precis.
I dagarna
så,
snart.
Ja, precis. Så det ska bli spännande.
Mm. Är du nervös?
Ja, lite grann. Kanske lite pirrigt. Det måste jag ändå erkänna.
Men du är ju rätt man för jobbet.
Ja, jag hoppas det. Ja. Jag hoppas verkligen det.
Det är du verkligen.
Men du tar också på en ny roll.
Mm.
Vad
ja.
Innebär den?
Jag är ju då numera vice regionchef i Väst, så jag har lite mer övergripande ansvar. Vi är ganska många lokalavdelningar i Väst, så vi är nog nästan 16-17 tror jag. Det ploppar upp nya hela tiden, så man kan knappt ha koll. Och vi är kanske 70 aktiva, så man kommer att agera som liksom bollplank och man ser till att alla lokalavdelningar mår bra och att de får den hjälp de behöver. Sen så, det kommer handla lite mer om strategi också. Hur får vi liksom hela förbundet att arbeta mer effektivt, bättre, och hur ser vi till att medlemmarna får absoluta bästa upplevelsen?
Intressant. Mm. Jag tror att passar det verkligen.
Ja, jag hoppas det. Precis. Jag är supertaggad i alla fall, och det är jätte alltså ärofyllt på ett sätt att få ta det steget också. För att jag tycker verkligen det här förbundet är så himla bra. Mm. Och jag vill verkligen kunna utveckla det i den bästa riktningen det går.
Mm, precis. Men om vi tar från början då, hur kommer det sig att du är engagerad ideellt? Och vad började du med? Började du i UA eller var det någon annanstans? Du började?
Det var UA. Det är faktiskt enda ideella engagemanget jag har haft. Eller nu har jag ju fler. Men det var där jag började i alla fall. Och jag har alltid tyckt att ekonomi är väldigt kul. Väldigt spännande. Och det var nog en slump att jag började egentligen engagera mig. För jag gick på ett event och så tyckte jag att det såg så otroligt kul ut. Så jag tog egentligen bara kontakt med de som var i styrelsen då och frågade. Eller jag presenterade mig helt enkelt och sa att ah, men jag tycker det här verkar jätteroligt. Och jag har både tid och lust att lägga på sånt här. Så om ni söker folk någon gång så får ni jättegärna tänka på mig. Och det gjorde de. Så då kom jag med i styrelsen typ 2017 ungefär. Någon gång där. Och sen dess har jag varit med i Borås. Och nu blir det vice regionchef.
Kul. Mm. Och vad har det betytt för dig då att vara med i Ungdomsborg? Vad har du lärt dig?
Jag har nog lärt mig väldigt, väldigt mycket skulle jag säga. Jag gick verkligen in i det här ideella arbetet med lusten att vilja lära mig. Jag vet att det kan finnas en lite skev bild av vad ideellt arbete kan vara. Speciellt typ UBA. Att många kan tänka att ja, men det här är en bra grej att ha på CV:t. Och det är det ju också. Men det förutsätter ju att man faktiskt har lärt sig någonting som man kan ta med sig. Precis. Men jag har verkligen gått in med liksom lusten och engagemanget att lära mig så mycket som möjligt. Och då är det egentligen om allt. Alltså att styrelsearbete, hur man gör ett formellt möte, hur man ringer upp randoms och frågar kan du tänka dig att betala för att stå och prata inför en grupp? Och allt från marknadsföring till att värva folk och ja, skapa relationer med människor.
Ja, verkligen. Jag tror det verkligen är väldigt lärorikt och bra att ha. Liksom,
jag tycker verkligen det. Jag är verkligen första personen som ställer mig och säger att det här är liksom bland det bästa man kan göra.
Så ni som är lite sugna på att vara med i UA ska verkligen söka styrelse?
Absolut. Och man får jättegärna kontakta mig. Det kan man göra.
Just det.
Jag har lotsat ut folk tidigare till liksom styrelser som söker folk. Och, ja, men om man bara egentligen vill ha lite tips och tricks om hur man kommer in i den här världen så får man jättegärna höra av sig.
Precis. Ja, men det låter jättebra. Det tycker jag ni ska göra verkligen. Men du, som jag sa i introt här, så är du en Twitter-profil.
Nej, det kan man inte säga.
Ja, det tycker jag.
Nej.
Men du twittrar ganska mycket.
Ja, men absolut, det gör jag. Ja, av varierande kvalitet, tror jag.
Nej, jag tycker det är ganska bra inlägg.
Ja, vet du, sant. Men jag tycker det är väldigt kul i alla fall. Jag tycker Finanstwitter är ett jättebra forum om man vill både lära sig.
Ja, Finanstwitter snackar man mycket om i finansvärlden.
Mm, precis.
Och vad är det egentligen då? Det är ju...
Man kan väl säga ändå att Twitter är ändå uppdelat i olika gäng typ. Alltså det finns liksom politik-Twitter, det finns typ växt-Twitter.
Ja.
Det är sjukt. Ja, men det finns verkligen...
Växt-Twitter?
Ja, men alltså man är ju ändå lite... Man ser ju bara information som man själv är intresserad av egentligen. Alltså man väljer ju vilka man följer och då blir det liksom som kluster av människor som ofta tycker likadant och ja, men bryr sig om samma saker. Så det finns ju alla möjliga sorters Twitter. Men finanstwitter är då egentligen bara att man är intresserad av finans eller privatekonomi, investeringar och börsen och så.
Och du skulle nog säga att du är lite mer åt finanstwitter-hållet då?
Ja, jag touchar väl på finanstwitter och typ politik-twitter. Mm. Det dyker upp ganska mycket politik i mitt flöde också. Men ja, men så det är det.
Jag tror inte så många av våra lyssnare är på finanstwitter. Varför ska man vara det, tror du?
Jag tror framförallt att om man är intresserad av de här sakerna, som börsen och så finns det så otroligt mycket kunskap att hämta. Och egentligen inte bara kunskap, det är bara ett bra sammanhang. Jag själv trivs väldigt, väldigt bra i det här sammanhanget och jag har både fått liksom vänner och lärt mig jättemycket bra grejer. Men även fått en och annan dejt. Alltså det finns så otroligt mycket att hämta. Men jag skulle nog säga främst att det finns vissa profiler som ger så otroligt mycket kunskap. Ja, men helt gratis egentligen. Och som man kan följa och så lär man sig mer. Och,
ja, jag håller med dig verkligen. Jag har också Twitter. Men jag twittrar inte lika mycket som dig kanske. Men, nej, inte alls faktiskt. Men,
nej, du får ta tag i det.
Ja, verkligen. Borde jag verkligen göra det. Men man lär sig väldigt mycket och hittar nya bolag och sånt också. Mm. Så ett tips till er lyssnare att kolla in det.
Verkligen.
Och följ lite profiler.
Ja.
Till exempel Olivia.
Ja, följ med gärna. Ja.
Men du sparar ju aktier.
Mm.
Eller sparar du fonder? Eller vad?
Inga fonder.
Inga fonder, bara aktier.
Nej.
Du får som mig då.
Mm.
Varför gör du det då? Har du några argument för?
Jag tror att det är för att jag tycker det är för roligt att välja själv. Jag tycker att fonder är jättebra alternativ. Och framförallt också om man bara vill spara. Mm. Alltså om man verkligen vill se sina pengar växa, så tror jag alltså på lång sikt så kommer säkert de som har valt fonder ha bättre avkastning än vad jag har, säkert. Mm. Men nu är det här mer av ett intresse. Och då tycker jag att det är okej att liksom se börsen på ett sätt att man lär sig under tiden. Och det handlar om att lära sig mer om samhället, lära sig om politik, lära sig om företagsamhet.
Ja, precis. Alltså lära sig alla nyckeltal och sånt där. Det får du inte på samma sätt när du håller på med fonder.
Nej, men precis. Så jag tycker som sagt fonder är ett jättebra alternativ om man inte bryr sig jättemycket. Eller om man vill liksom nå någon viss marknad eller någon viss bransch som inte är lika lätt.
Mm.
Men annars så... Alltså jag personligen tycker att det är för kul att hålla på med aktier, att jag vill liksom ha tillräckligt mycket pengar att jag kan lägga på enskilda aktier än att lägga det i en fond.
Ja, men jag tror att vi är väldigt lika, vi två.
Mm.
Men har du något mål med ditt sparande då? Någon resa eller...
något mål? Egentligen är det övergripande. Att jag vill verkligen bara se till att skaffa mig en bra, trygg bas i mitt liv. Och samtidigt se till att ge mig själv alla möjligheter till att ha ett så härligt liv som möjligt. Sen exakt vad det är, det vet jag inte. Alltså det ändras lite hela tiden. Mm. Men jag är inte så... Alltså jag bryr mig inte så mycket om materiella grejer. Det gör jag inte. Utan det handlar mer om en känsla att jag vill veta att jag har löst livet bra för mig själv. Jag är trygg i det jag har. Men jag har också möjligheten att kanske vara en resurs för andra. Att jag vill se till att både jag och min familj och vänner och sånt har det... Mm. Så bra man kan.
Så vi liksom har en liten ekonomisk trygghet i ditt liv.
Absolut.
Så ditt liv känns stress.
Ja, verkligen. Och det är nog hela grundidén, tror jag.
Och där kanske du kommer in på välbefinnande också. Att du känner mindre.
Absolut. Sen har jag har ganska starka åsikter kring det här. Jag kan tycka att man... Eller jag har kunnat prata om det här i all evighet.
Ja, snacka bara på. Så.
Ja, men just att... men, alltså välbefinnande och vad som är härligt i livet och vad är lycka och sånt. Alltså allt sånt finns ju egentligen inom en. Och bara för att jag har lite mer pengar på kontot så kommer jag ju inte bli automatiskt lyckligare. Och det är ganska skönt att liksom ha kommit till den insikten ganska tidigt i livet. För då vet jag att men då finns andra grejer jag måste prioritera. Jag måste prioritera mina relationer, jag måste prioritera att jag mår bra. Att jag har trygga människor runt mig som också mår bra. Och sen är bara en bra ekonomisk ställning ett jättebra komplement till det.
Mm.
Typ, tänker jag.
Precis.
Ja,
jag håller med dig.
Sen så tänker jag också att på något sätt så ger det mig ändå i framtiden då, framförallt att jag kommer kunna resa ganska mycket, eller jag kommer kunna bo i ett härligt hus, eller jag kommer kunna tacka nej till saker som jag tycker är skittråkigt, som att städa. Alltså, jag längtar supermycket till att kunna ha städhjälp. Och det är ju liksom en typ av materiell grej. Men jag känner att, ja, men jag prioritera andra grejer framför att städa.
För att kunna få ett bra liv. Liksom.
Exakt.
Och känna att
tänk på skönt och inte behöva tänka på det. Och det tycker jag inte man ska liksom skämmas över att man har sådana tankar eller åsikter heller. Utan man har olika idéer om vad man vill ha.
Mm. Ja, jag tror väldigt många har olika idéer. Men det som du säger verkar ju väldigt vettigt.
Jag hoppas det.
Jag tror det. Jag tror lyssnarna också tycker det.
Ja.
Men om vi går in lite på... Du säger att du är en aktieperson.
Ja.
Du har någon slags investeringsstrategi, antar jag. Du investerar väl i vissa typer av bolag som du säkert gillar extra mycket.
Ja, men absolut. Jag tycker att det är svårt att stapla ner exakt vad man har för investeringsstrategi.
Mm.
För att jag försöker ändå vara ödmjuk i att jag är ganska ny. Även om jag liksom är inne på fjärde året nu, tror jag. Tredje, fjärde året. Så jag tycker att det är viktigt att ha kvar ödmjukheten hela tiden om att jag vet inte bäst och jag förstår mig absolut inte på marknaden helt och hållet, utan både som att jag förändras över tiden och min kunskapsnivå, så förändras också marknaden i sig. Så jag har inte någon konkret investeringsstrategi, alltså nedsaplad, det har jag inte.
Nej. Så du investerar typ inte i någon speciell typ av bolag, utan det är allt möjligt?
Allt möjligt. Alltså allt som jag tycker ser intressant ut. Men framförallt så tycker jag just det här med marknadstrender är väldigt intressant.
Mm. Varför trender tycker du är extra intressant då?
Just nu så har det ju varit en otrolig utveckling i just så kallade ESG-bolag.
Mm, verkligen. Och ESG är ju typ det miljöbolag.
Ja, precis. Och det jag tycker är extra intressant med just de här ESG-bolagen är egentligen att det finns ju inte något konkret vad det är riktigt.
Nej, det är jätteotydligt.
Det är otroligt otydligt. Och jag tror att det innebär egentligen att det är många bolag som liksom rider på den här vågen. Inte på grund av att de faktiskt är liksom mer miljövänliga eller hållbara. Utan bara för att folk har en föreställning om att ja, men det här borde ju vara hållbart.
Ja, precis. Och sen samma sak med fonder, hållbarhetsfonder. Ja. Vissa hållbarhetsfonder var,
nej, men det är helt galet.
Innehaven är ju liksom ja. Gamla industrijättar.
Exakt. Och då blir det också svårt att veta så här. Men aha, är ett ESG-bolag gamla de här industrijättarna för att de då försöker ställa om till mer miljömedvetna bolag? Eller är det de som faktiskt skapar bättre lösningar för framtiden? Alltså det är jättesvårt. Men på något sätt så går det bra för båda bolagen. För att det finns fortfarande en antydan om att det här är ESG.
Mm, precis. Och det flödar ju in otroligt mycket kapital när det är sådana här hållbarhetsfonder. Och ja, men det bara flödar in.
Jag vet.
Och
jag
trycker upp kurserna då.
Exakt, och du trycker upp kurserna något enormt. Och det har jag faktiskt tagit lite utnyttjande, alltså utnyttjat det nu, det senaste.
Momentum.
Det har verkligen gjort det. Och det har jag ju märkt nu då, typ nu när jag ändå har kommit in i... in i investerandet lite mer, jag har lite mer kött på benen och ja, men jag förstår mig själv bra. Alltså jag har bra börsekologi kan man väl ändå säga. Mm. Att jag litar på mig själv och jag vet vad jag tål och jag vet vad jag inte tål. Så nu då, det senaste har jag tagit lite kortare positioner i framförallt sådana här bolag.
Vad är för bolag då? Har du några namn på
absolut.
Bolagen?
Absolut. Mm. Klassiken Zaptec som det har snackats en del om.
Ja, det har jag också.
Ja. Nu har jag dock sålt av. Men det finns säkert en chans att jag köper igen. Sen har jag Acelio.
Ja, jag med.
Ferroamp Elektronik.
Ja.
Har du dem med?
Ja.
Nej.
Nej, vad sa du?
Ferroamp Elektronik.
Nej, det har jag inte. Jag trodde du menar Acelio.
Ja, men Acelio har jag också. Så alltså, mycket fokus på de här typ laddstolpsföretagen. Mm. Eller någonting som handlar om förnybar energi.
Mm. Och det har gått bra, antar jag.
Det har gått jättebra. Och det har varit ganska sjuka kurser så här, liksom på... Ja, men jag kanske köpte in mig för en månad sen.
Ja, men de har liksom bara gått upp 10% per dag till exempel Zaptec under flera veckor utan att det egentligen har hänt någonting.
Exakt, det har inte hänt någonting utan det är bara inflöde och det är liksom en hype och det finns ju absolut så här bubbelvarning i det här. Så det har jag ändå respekt för. Mm. Men på något sätt så tycker jag också att det, man måste ändå kunna se vissa tillfällen i marknaden. För det här går ju från min... Ja, men vad man kanske hade önskat vara sin investeringsstrategi.
Mm.
Men jag hade ju missat den här avkastningen om jag inte heller vågade också bortse från den.
Nej, precis. Om du hade kollat på massor med nyckeltal och sånt där så hade du bara, det här är för tot,
alltså,
för dyrt.
Jag har verkligen inte kollat på något nyckeltal typ. Utan jag har verkligen...
det är bara köpa.
Det har verkligen varit momentum. Momentum och hype och så.
Och det har ju funkat liksom nu.
Funkat jättebra.
Sen är frågan om det funkar i framtiden.
Nej, det vet jag inte.
Nej, får vi se.
Men jag tycker ändå typ själva branschen är intressant.
Mm.
För den har jag läst på lite om. Och jag gjorde faktiskt en liksom, lite kartläggning på laddstolpsföretag och även elbilsföretag. För att jag tror ändå att det tror jag absolut är framtiden. Och jag kollar också på typ en sån här outlook inför framtiden. Vad man förväntar att de här företagen kommer växa.
Mm.
Och jag tror det var till 2040 så förväntar man sig att minst 50% av alla bilar på vägarna kommer vara elbilar eller hybrider.
Mm.
Och då måste ju de här laddstolparna också, alltså det måste ju gå i samma takt.
Mm.
Det måste ju finnas laddstolpar alltså i hemmet, man måste ha det på jobbet. Man behöver absolut ha det ut på vägarna. Så alltså själva produkten tror jag ju jättemycket på. Men frågan är bara, vem är det som kommer var liksom vinnaren i spelet.
Ja, precis. Det finns ju otroligt många aktörer.
Exakt.
Så man får kolla på konkurrensfördelar om man ska investera där.
Exakt. Så ska man göra en riktig grundläggande analys så behöver man ju faktiskt kartlägga alla de här egentligen lite bättre.
Och det tar nog väldigt lång tid att göra det.
Ja, lite. Det tror jag. Jag har ju påbörjat. Men det kommer på min Twitter framöver.
Ja, då får ni nog kolla det. Hålla koll på det.
Mm, exakt.
Men vi snackade lite om investeringsstrategi. Att du inte hade någon riktigt, men... om vi kollar på till exempel coronakraschen så var det väldigt många som sålde av där när det började dippa. För man var livrädd helt enkelt. Hur agerade du?
Med facit i hand måste jag ändå säga att jag är väldigt, väldigt stolt över hur jag agerade. För oddsen att man skulle bli rädd och sälja av var ju ändå ganska höga. För det var ju helt galna kurser.
Ja, det gick så otroligt snabbt.
Det gick så snabbt. Man hann ju knappt ens märka att... att det skedde förrän man låg 30 000 back.
Mm.
Och jag tycker att det är intressant. Alltså jag tycker psykologi generellt är väldigt intressant. Och framförallt då så här, hur funkar vi som människor och varför funkar vi som vi gör. Och hela tiden typ utmana mig själv och sätta mig i sådana situationer. Där det är lite jobbigt. Bara för att jag vet att man växer av det. Men också att det är spännande att bara märka, ja, men hur funkar jag? Varför reagerar jag på det här sättet?
Ja, jag håller med. Vad ska jag göra? Det är fruktansvärt spännande.
Ja, och det här tyckte jag verkligen var typ bland det spännande, mest spännande jag gjort i hela mitt liv. Var med om den kraschen. Och det kanske låter lite naivt och oskönt, jag vet inte. men jag tyckte det var skitspännande för att jag påverkades faktiskt inte mycket.
Nej.
Utan jag har ju lyssnat väldigt mycket på den gamla Prata pengar-podden med Niklas och Filip. Och sen har jag ju sett liksom Niklas Andersson på EFN. Och jag vet inte hur många gånger jag har hört honom säga köpa dippen. Mm. Eller köp när det gör som ondast.
Mm.
Och det var verkligen precis det jag gjorde. Och jag kände så här att okej, men det här är ju vad vi har väntat oss. Alltså, ja, vi har ju förberett oss för det här det bästa hela tiden. Exakt, och jag kände verkligen det i hela mitt hjärta. Så jag sålde ingenting. Utan jag började liksom sakta men säkert köpa på mig mer. Och jag hade ändå... Alltså jag hade ju en kontantinsats egentligen. Alltså en påbörjan till en kontantinsats som skulle användas då till en bostad.
Mm.
Men sen visste jag också att om jag ska börja plugga nu till hösten. Jag kommer ändå inte kunna köpa en lägenhet för jag kommer inte få något lån. Så det är liksom, det är skitsamma. Jag trycker in de här pengarna istället. Så det gjorde jag faktiskt så att jag köpte på mig mer och kanske sållade ut lite bolag eller hittade lite nya bolag också.
Mm.
Och det gick ju jättebra.
Ja, det är ju underbart. Mm. Ja, det är jättekul att höra.
Ja, men jag tycker det. Och sen tycker jag typ just konversationerna kring coronakraschen var jätteintressanta. Speciellt för oss som är med i det här förbundet så är det ju ganska naturligt att man ändå har ganska många personer man kan prata med och fråga så här, men hur gör du och hur känner du, hur mår du? Och det var alltså oroväckande många som jag känner som sålde av.
Ja, verkligen. Faktiskt. Det känns som att alla snackar bara, jag måste sälja nu.
Ja, och jag trodde ändå att vi hade kommit överens här allihopa om att vi ska inte sälja av.
Nej.
Så jag tyckte det var superspännande. Men för man vet ju inte när det nästa sån här fantastiskt läge kommer igen.
Det kommer imorgon, det vet jag inte.
Exakt.
Eller imorgon är ju, ja.
Imorgon är lördag.
Ja, så det går inte. Kanske nästa vecka.
Kanske nästa vecka, ja. Men typ idag har det varit en sjuk kurs, eller så, i alla fall i min portfölj.
Ja.
Lite slagigt, men på något sätt så tycker jag att det är liksom ingen fara.
Nej, man är ändå trygg i det innehåll man har och då gör det ingenting.
Ja, och sen tror jag också att i och med att man har varit med ett litet tag nu i alla fall och att man sakta men säkert har byggt upp liksom portföljen i alltså värde, så jag tyckte ju nästan det var jobbigare när portföljen gick ner 200 kronor de första, första månaderna som jag sparade än att nu går portföljen ner 10 000. Och det är så här, ja, det är så det är.
Mm. Så länge du inte säljer av så är det lugnt.
Ja, det är lugnt. Det känns inte så jobbigt faktiskt. Men jag tror att det är viktigt att man ändå sakta men säkert bygger upp sin portfölj för att hänga med psykologiskt också. För att tänk om man då trycker in alla pengar man har och vill säga att det skulle vara ganska mycket. Då är man ju inte redo för den här grejen att portföljen går ner 10 000. Eller 100 000.
Mm. Ja, men jag håller med dig.
Den dagen det är en miljon.
precis. Ja. Man lär sig på vägen och det är nog viktigt att börja med små pengar som du kan förlora.
Det tycker jag verkligen.
För i början så gör man inga bra beslut, i alla fall inte jag.
Nej, men gud nej.
Det tror jag inte.
Även nu gör man ju.
Nej, ibland gör man. Så ja, men det har du rätt i. Så du har dragit väldigt mycket lärdomar, men vad skulle du säga din största lärdom från coronakraschen?
Jag tror att det jag har lärt mig allra mest är att man måste verkligen ha psyket på plats. Och framförallt se till att göra det arbetet i god tid. För utan psyket så är man verkligen ingenting på börsen, skulle jag säga.
Nej.
Det finns så många som är alldeles för oroliga, lägger för mycket värdering i pengar och att det ska gå upp varje dag. Och det känns lite, ja, men lite oseriöst kanske.
Mm.
Och lite dumt också. För att alltså, vi alla vet att det är en risk att investera sina pengar. Och det är ju jättebra. Men man måste ju också faktiskt kunna ta de riskerna. Och oddsen att du förlorar pengar är ju, det är klart att du kommer förlora pengar någon gång. Men då måste du också se till att du kan hantera det. Lika väl som du kan hantera att pengarna går upp.
Mm.
Och att du liksom får mer pengar.
Precis, ja, men det sa du verkligen någonting. Och sen är det viktigt också att kunna ta förlusterna tidigt om du verkligen ser att en aktie är verkligen en fallande kniv.
Mm.
Då kanske du ska sälja av dem istället för att låta dem vara.
Mm. Absolut, det tror jag.
Så, men du, som sagt, som vi sa innan så är du en aktietjej. Ser ju nyord hela tiden här.
En Twitter-tjej, en aktietjej och
allt möjligt.
Glädjespridare.
Precis.
Det låter underbart.
Det är underbart, det tycker jag verkligen. Och du har en del aktier i portföljen.
Mm.
Och hur hittar du dessa case? Är det något speciellt ställe du letar på? Börsdata eller... kollar du på podd, liksom på poddar eller YouTube eller vad det kan vara?
Lite överallt skulle jag ändå säga. Nu har jag... alltså främst kanske egentligen kolla på Twitter. Jag tycker verkligen att Twitter är ett jättebra forum.
Jag håller med dig.
Och som sagt, det finns ju verkligen folk som delar med sig på ett otroligt generöst sätt. Både av analyser och sina egna tankar. Men sen så skulle jag väl ändå säga att man måste ju ändå ta allting med en nypa salt, för man vet ju inte vad folk har för agenda. Men sen så kollar jag ganska mycket på, det kanske är att jag gör ett urval. Alltså jag tar in mycket information från Twitter och typ jag kanske läser lite tidningar. Jag har kollat på lite YouTube-klipp och poddar och så. Och sen så därefter så sållar man ut lite vad man själv tycker är intressant och vad tror jag, alltså vad säger min magkänsla kring de här bolagen? Tror jag att det här finns någon framtid i det här? Och sen så kanske jag går över till börsdata och kikar.
Mm.
Men sen så typ mest för skojs skull så kan jag absolut sitta och så här screena lite och typ sitta och leka lite med nyckeltal och tänka så här, vilka bolag är det som har en bruttomarginal på över 70%?
Mm.
Finns det några sådana?
Mm.
Eller vilka handlas till under P10? Vad är det? Vad är det för något liksom?
Mm.
Men det är mest för att det är lite skoj.
Mm.
För att just nu tror jag också att det känns ganska svårt just med nyckeltal. För det känns som att det är en helt ny marknad och gamla sanningar som att man ska aldrig köpa något som är över P20. Eller P20 är dyrt. Alltså, det funkar ju inte så
längre. Nej, speciellt inte när man kollar på ESG.
Nej, verkligen inte. Alltså, jag köpte ju senast, jag vet inte, bolag som har liksom P85 typ.
Mm.
Och det känns så här, ja, det är det man får betala nu.
Mm.
Sen om det är rätt eller fel, det vet jag inte.
Jag får tiden utvisa.
Exakt, men jag tror också att man kanske inte ska haka upp sig på ett nyckeltal, utan det är ju fortfarande den samlade bilden som avgör om det blir en bra investering eller inte.
Ja, man håller med dig, precis. Men har du något favoritnyckeltal eller kollar du mycket på mjuka värden?
Jag skulle faktiskt säga att jag kollar absolut inte på mjuka värden.
Inte?
Jag är ganska stor motståndare, höll jag på att säga. Mm. Nej, men det är jag inte. Men jag tycker faktiskt inte mjuka värden är så värst relevant. Men det är väl 100% anekdotisk bevisföring. Men att jag har jobbat på med 3 börsnoterade bolag. Där det ena bolaget är... De har så otroligt bra arbetskultur. Alltså, det är helt fantastiskt. Och det märks verkligen att de lägger mycket pengar, de lägger mycket tid och engagemang på sina anställda. Så många mår ju kanon där. Alltså det är jättebra verkligen. Men varken börskursen eller företaget i sig är... Det går inte så bra för dem.
Det
går inte bra för dem. Sen å andra sidan så har vi ett annat företag som jag också jobbat på, som har en företagskultur som är verkligen under kritik.
Mm.
Men det syns inte i resultaträkningen för dem, utan det går fantastiskt bra.
Men det tror jag du sa inte verkligen.
Mm, så jag vet inte. Det finns ju jättemånga som lägger nästan hela sin analys på mjuka värden och så. Men jag gör faktiskt inte det alls.
Tycker du det känns bättre i magen om du skulle investera i ett bolag du verkligen vet har bra företagskultur? Eller om du jobbar i bolaget själv och tycker det här företaget är så grymt, det måste gå bra.
Ja, men jag tänker att i slutändan handlar det ändå om pengar in, pengar ut.
Mm.
Inte om kollegorna mår bra, tyvärr. Alltså, jag tycker att hade det varit så hade det varit fantastiskt. Men jag tror tyvärr inte verkligheten ser ut så. Och sen så är jag lite fundersam på de här personerna som verkligen, verkligen förespråkar mjuka värden. För att hur bra koll kan man verkligen få på ett företags mjuka värden om du inte jobbar där själv?
Nej, det är jättesvårt.
Jag tror det.
Det är fruktansvärt svårt.
Så även om jag jättegärna hade velat att det skulle vara så har jag på grund av egna erfarenheter förstått att det passar inte i min analys i alla fall.
Nej, men... Då var det lite mer hårda värden då istället.
Mm.
Man kallar på nyckeltal, lite mer siffror och sånt där.
Mm.
Vad använder du för nyckeltal?
Först och främst tycker jag att själva marknadstrenden, alltså underliggande tillväxttrenden, är det absolut viktigaste. Mm. Så det förutsätter ju ändå att det finns någon typ av underliggande tillväxt i hela marknaden, tycker jag.
Och då finns det ju plats för fler konkurrenter att komma in på marknaden.
Exakt. Och även då när det kommer in fler konkurrenter så finns det också möjligheter att alla effektiviserar mer och man får liksom lite högre krav och man måste liksom kämpa lite mer.
Mm.
Så på något sätt är det ju bra grej. Men så marknadstrender är ju absolut viktigaste. Det måste finnas någon typ av underliggande tillväxt. Sen så kan man ju gå in lite mer på djupet då och börja kolla på på de olika bolagen som verkar där. Och det absolut viktigaste är egentligen typ att de ökar topline, tycker jag. Det måste ju finnas någon typ av omsättningstillväxt. Det är absolut viktigaste.
Har du något krav på hur mycket det måste vara?
Nej. Nej, det tycker jag inte. Det har jag faktiskt inte tänkt på riktigt. Nej. Utan det är så här, så länge de ändå ökar och att liksom de fortfarande gör vinst. Vinstmarginaler tycker jag inte behöver liksom öka egentligen, så länge topline ökar. Men så länge inte den sjunker så är det bra.
Mm.
Sen så tycker jag väl typ en samlad bild då av så här, men hur mycket avkastning kan de göra på eget kapital och på totalkapital. Och sen i så här relation till, ja, men vad har de för skuldsättningsgrad?
Mm.
Är det liksom ett sunt bolag som har en soliditet på åtminstone 30?
Mm.
Det är väl kanon. Men har de liksom en soliditet på typ 70, då kanske de inte utnyttjar alla möjligheter.
Eller får ingen hävstång då?
Nej, precis. Och det är också dumt. Så det är liksom den samlade bilden.
Mm.
Men jag tror jag bryr mig allra mest om liksom marknadstrender. Alltså vad är framtiden? Liksom?
Så om de fick bara välja ett nyckeltal så hade det varit...
Oh, nej. Nej, men det kan man inte göra. Jag vet inte. Jag tycker det är för svårt.
Mm. Ja, det är nog lurigt.
Man ska ju liksom inte lägga så mycket fokus på en
nyckeltal. Nej, egentligen inte. Det är en dum fråga, men...
Nej, dumma frågor finns inte.
Men om vi nu kollar på alla nyckeltal och sånt du har pratat om här nu och dina marknadstrender.
Mm.
Vilken är din favoritaktie då? Som du tror mest på? Vilken tror du kommer gynnas om, säg, 5 år som kommer nu?
Gud, det är spännande. Alltså, av de marknadstrenderna som jag liksom tycker är mest intressanta så tycker jag då, men ESG på något sätt. Just nu utnyttjar jag väl det mer i det kortsiktiga steget.
Ja, hypen.
Ja, hypen verkligen. Men jag tror ju på långt håll så kommer ju de ändå vara vinnarna. Frågan är bara vilka. Mm. Så just nu är det lite, typ, det är lite för risky att liksom peka ut något specifikt bolag inom detta. Men jag har väl ändå några bolag som typ, alltså, verkar inom den branschen. Eller med det syftet liksom.
Mm.
Men en bransch som jag inte har i portföljen som jag tycker har spännande liksom framtidsutsikt är femtech.
Mm.
Och det är egentligen bara så här produkter och lösningar för så här kvinnliga problem. Det finns ett, jag hade ett bolag, Vitrolife.
Ja, Vitrolife, det är fertilitet och sånt.
Exakt,
där.
Exakt, så fertilitet och så här hormonproblem. Det tror jag kommer verkligen vara en spännande bransch. Men problemet med det här då, med just den här trenden, det är att det finns inte så mycket bolag att liksom välja mellan. Och just nu, Vitrolife är superhögt värderat.
Mm.
Och jag är inte helt säker på vad de har, alltså, framöver för sig egentligen.
Nej.
Men jag tror att den underliggande tillväxten absolut kommer att finnas där. Och sen så tror jag också att de gynnas väldigt mycket av... Nu skulle inte jag säga att feminism är en trend.
Nej.
men på något sätt så har det blivit en trend också.
Mm. Ja, men lite faktiskt.
För att helt plötsligt så snackas det om feminism i alla rum. Och att det ska ställas krav på bolag och det ska ställas krav på styrelser. Och också att kapital ska allokeras till mer typ kvinnliga ägare eller kvinnliga founders. Och liksom... Ja, men kvinnliga problem helt enkelt. Och på något sätt så är det också lite underfinansierat med just kvinnliga typ fertilitetsproblem eller hormonproblem. Så jag tror att det kommer flöda liksom kapital dit. Men frågan är bara till vilka bolag. För det finns inte så mycket att hitta.
Precis.
Utan de bolagen som jag har hittat, de är liksom små, obskyra.
Vilka mer har du hittat då?
Ja, men jag kommer inte ihåg vad de heter riktigt, men de är verkligen på de minsta listorna.
Ja, verkligen jättesmå bolag.
Jättesmå bolag, och de har liksom knappt omsättning. Och
ja, okay.
De säljer liksom en produkt. Typ.
Ja, så är det lite mer risk.
Ja, så jag skulle inte säga att det liksom är något jag hade valt att investera i, utan då handlar det mer om att det ska vara någon stor lösning som en hel, ja, halva befolkningen behöver.
Ja.
Men just fertilitet tror jag jättemycket på.
Ja, det är ju en megatrend också som du rider på.
Exakt, för att tänk ändå så här att kvinnor utbildar sig mer nu. Det finns fortfarande länder där kvinnor inte utbildar sig, men man tänker ju att vi är på väg dit.
Det kommer mer och mer i alla fall.
Exakt, och då blir det ju att de här kvinnorna, de kommer utbilda sig, de kommer göra karriär. När man gör karriär, då skaffar man barn mycket senare. Skaffar man barn senare så kommer man garanterat få fertilitetsproblem. För att kvinnor är som mest fertila när de är 18-25 typ.
Mm.
Sen så börjar det liksom dala.
Ja, precis.
Och jag tror verkligen att det kommer vara intressant. Men frågan är, i vilken utsträckning, vilka lösningar kommer det vara?
konkurrenter kanske.
Mm, precis. Vitrolife är ju överlägset liksom marknadsledande.
Ja, de är, ja.
Så egentligen tror jag på Vitrolife, men det är lite för roligt just nu att leka på ESG-hypen.
Mm. Ja, men verkligen. Jag tror
ja.
Mm. Så din favoritaktie är Vitrolife?
Nej, det är det verkligen inte.
Jag skulle säga.
Nej, jag äger inte ens den.
Nej, du, ja, just det, sa du.
Nej, men favoritaktie skulle jag säga är Storytel.
Storytel?
Ja.
Ja, det är något intressant. Varför är Storytel då?
Men jag tycker historien bakom Storytel är alltså fascinerande på något sätt. Han Jonas Tillander som är vd har verkligen, han var verkligen före sin tid.
Mm.
Han, jag tror han startade Storytel som då hette typ Bokio. Mm. Kan det heta så?
Ja,
nej, Bokilur. Bokilur.
Ja, just det, just det. Just
ja.
Det.
Alltså typ 00-talet tror jag han startade det. Han startade alltså världens mest spännande grej egentligen.
Mm.
När det inte ens fanns någon typ av efterfråga.
Nej.
Det var liksom när mobilerna hade typ Snake i luren. Det var det enda som fanns. Men sen har han ändå lyckats förvalta det här till en sjuk tillväxtresa.
Mm.
Och de öppnar nya marknader hela tiden, känns det som.
Ja, verkligen. Han var, han var till och med på Draknästet.
Ja, just det. Så. Han fick ju, jag tror han fick, ja,
fick
finansiering.
Där, ja, just det.
Och jättespännande i alla fall. Men, och de har ändå visat att, för jag tror de är lönsamma i Sverige och i Norge, tror jag det.
Ja, lite nordiska länder.
Ja, precis. Så de har ändå visat att de är på gång att bli lönsamma i fler länder. Och alltså, de har också blivit mer lönsamma mycket snabbare.
Mm. Och det är ganska skalbar affärsmodell också.
Exakt, sjukt skalbar affärsmodell. Och jag tror att framtiden kommer vara jätteintressant.
Mm.
Däremot så är de ju fortfarande inte, alltså på sista raden gör de
inte. Nej, de är inte vinst på sista raden. Men det, kanske, det kommer nog förmodligen med framtiden.
Jag tror det.
Men det beror på också konkurrenter och sånt, tänker jag. Men det har också till med marknadstrender som du pratar om.
Mm.
Att de är också på en sån digitaliseringstrend.
Mm. Precis. Och det
så
är
där kommer det in igen.
Mm.
Så står det till dig favoritbolag?
Ja, men jag skulle faktiskt säga det. Ja.
Mm. Intressant. Men vad tror du om börsen då? Tror du det kommer sluta på plus i år? Eller vad tror du kommer hända 2021?
Jag är övervägande positiv. Jag tror absolut att vi kommer landa på plus. Och framförallt då kanske för att jag tror ändå att bolagen har gått bättre än vad man trodde under corona. Man trodde ju att det gick skit verkligen. Man trodde hela världen skulle braka loss. Men det har ändå visat sig att många bolag har kanske till och med påskyndat vissa alltså effektiviseringar. Och de har lyckats hitta andra lösningar.
Mm. Och digitalisera
så,
sig.
Ja, verkligen. Och sen så tänker jag att ja, i och med att världen ändå ser ut som den gör. Och de trycker pengar som om det inte fanns en morgondag.
Mm.
Och ränteläget är precis som det är. Så tror jag ändå att vi kommer gå upp det här året.
Absolut. Hur många procent?
Jag hörde att ni hade sagt att ni trodde ungefär 8%.
Så du tror detsamma? Eller tror
nej,
du,
jag tänker nej, att jag är lite mer positiv. Ja, men jag tänker typ det. Och det känns för enkelt att säga 8%.
Ja, det är ganska enkelt. Ja. Ganska safe.
Det är väldigt, väldigt safe. Jag tänker att jag sticker ut hakan och säger 15.
Oj, ja, ja. Men det är ändå bra avkastning.
Ja, jag tänker det.
Men vi får hoppas på det då.
Ja, vi hoppas det.
Vad tror jag. Då kommer vi till vad som händer i UV under veckan. Vet du vad som händer under veckan?
Har nej, jag vet faktiskt inte.
Det är inte jättemycket som händer. Det är den 19 januari på tisdag 18.00 så UA Akademi grundkurs webbinar del 1 av 2. Och sen 21 januari torsdag så är det samma tid 18.00 UA Akademi grundkurs webbinarier del 2 av 2. Och det är ju väldigt bra att gå på grundkursen. Då lär man sig grundläggande kunskaperna om
det,
man precis börjat.
Det gör man verkligen.
Har du gått det?
Ja, jag har gått båda två.
Mm. Ja, jag med. Så det är intressant. Så gå på det om ni känner för det. För det är ju på distans också, så ni kan ju, alla som är medlemmar kan ju gå och kolla på det. Till skillnad från innan då, när man var i skolan. Eller skolsalar eller vad nu var.
Ja, gud, det här får ni inte missa.
Nej, så får ni inte missa. Och sen får ni inte glömma följa Olivia på Twitter. Vad heter du på Twitter då?
Ja, jag har ju typ Sveriges vanligaste namn. Så man får nog bara söka på Olivia Karlsson. Och
då kommer det upp där.
Det bör komma upp, men det är såklart ett hopplock av Olivia med massa A och S och allt möjligt i Karlsson och så.
Ja, men jag rekommenderar verkligen att följa dig, för du lägger upp väldigt mycket och är väldigt aktiv.
tack.
Och jag tror du kan få mycket matnyttig information där också av dig.
Vad fint.
Och sen får ni inte glömma att följa oss också.
Mm.
Någonting om aktier på Instagram heter vi. Och sen får ni inte glömma mejla in. Eller vi heter någonting om aktier på Twitter också. Så vi har Twitter också.
Mm.
Men inte alls lika mycket följare som du har.
Nej. Jag kan göra en shoutout.
Ja, det har varit schysst. Det var jättebra. Och sen får ni inte glömma att skriva till vår mail om ni har några frågor eller funderingar på nantingomaktier@gmail.com. Och det var nog allt för dagens avsnitt faktiskt.
Tack så mycket.
Tack så jättemycket för att du var med, Olivia. Det var jättekul att ha dig här och intressant att prata om aktier och sparande med dig.
Ja, men vad hoppas det. Jag hade superkul.
Verkligen.
Hoppas att jag sa någonting vettigt.
Ja, det tycker jag verkligen. Det tror jag att tittarna också tycker. Eller lyssnarna.
Gud vad bra.
Ja, men tack så jättemycket.
Tack.
Ha det bra nu.
Hej.
Hej.